Han var en misslyckad avfälling, bohem, slashas och fyllskalle som jagad av vansinnets demoner och ett aldrig sinande begär sökte tröst i ruset, den köpta kärleken och dikten. Du lyssnar på Litteraturväven, ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek om gestalter ur litteraturhistorien. Idag berättar vi historien om Gustav Fröding, dikter, rus och vansinne. Du lyssnar på del 2. Jag heter Jonas Ståhl. Gustav fick 500 kronor i diktarstipendium från Svenska Akademin för gitarr och dragharmonika. Trots sin dåliga ekonomi ville han inte befatta sig med pengarna. Han sa sig tillhöra landets bohemer och kunde inte ta emot lön från en institution som ansåg sådana för fredlösa uslingar mot vilken varje skymf är tillåten. Men lika mycket handlade det om att han var rädd för att stå i beroendeställning till akademin. Samtidigt som att det kunde tolkas som att han sålt sig ifall han tog emot stipendiet. Istället skänkte han hela summan till folkriksdagen som kämpade för allmän rösträtt och där vännen Hellberg var starkt engagerad. Gustav sa sig inte bry sig om politik, men allmän rösträtt för alla medborgare, inklusive kvinnor, handlade om ren och skär rättvisa, ansåg han. Trots sin opolitiska inställning rörde han sig i samtida radikala kretsar där många var knutna till både rösträttskampen och det unga socialdemokratiska partiet. Där applåderade man Gustavs donation. Men andra mer konservativa krafter menade att det var en grov skandal. Det ansågs otacksamt och kränkande att slösa akademins diktarstipendium så ansvarslöst. Och skulle diktaren fortsätta på denna bana kunde han snart säga tack och hej till sin nyvunna popularitet, klagades det. Sommaren 1892 reste Gustav till Kristiania, dagens Oslo, för en tids ledighet. Han hade då varit fri från behandling och vård under nästan ett års tid. Men det dröjde inte länge förrän Maurits Hellberg mottog ett rop på hjälp och herr Frödings vägnar från stupigen Ida Andersen på Hotell Victoria. Gustav hade drabbats av ett återfall. Nu höll han bokstavligt talat på att supa ihjäl sig. Ida skrev att ingen brydde sig om honom i Kristiania, men att hon inte hade hjärta att se på medan han gick under. Kunde Hellberg komma och hjälpa sin vän? Resan betalades av Karlstadstidningen. Och precis som Cecilia funnit sin bror under räddningsaktionen i Varberg 3 år tidigare, fann Hellberg sin vän i hotellrum nummer 37, sängliggande, redlös och uppsvälld. Gustav var tacksam och lättad över vännens närvaro och berättade om de senaste dagarnas tillstånd som om han varit i ett slags limbo mellan dröm och verklighet. Hur han ansatts av allehanda syner och hallucinationer. Hellberg hjälpte Gustav till Lillehammer för vård. På tåget diade Gustav sin konjaksflaska in i det sista. 4 månader senare, efter Dr. Torps mjölkkur, mådde han betydligt bättre. Till sin syster Cecilia skrev han att behandlingen hade gjort honom tämligen frisk och mycket tjock. Och i januari 1893 var han tillbaka i Karlstad. Men att vara vid någorlunda god vigör inverkade på hans skaparkraft. Han kände det som om han kopierade sig själv. Inspiration och anslag ville inte infinna sig. I dess ställe kom skrivkramp och det välbekanta tvivlet. Till Alma Forsberg som arbetade med att översätta Gustavs dikter till danska bekände han författarskapets våndor och att han länge varit för skygg och skeptisk för att känna sig som en poet.
Ur brev till Alma Forsberg den 28 februari 1893. Jag skulle aldrig skrivit något om jag icke blivit sjuk och omöjlig för något arbete. Jag blev så gott som en nödvändighet driven till det där subjektiva fantiserandet som framkallar lyrik. Emellertid skulle jag väl knappast ändå offentliggjort något om jag icke tvingats därtill för att kunna existera. Nu är gärdet upprivet och jag får väl fortsätta där jag börjat, fastän jag alltid känner obehag när jag skriver under medvetandet att mitt arbete ska fram för offentligheten. Det är som att tillåta annat folk att dissekera ens hjärna medan man ännu är i livet.
Men trots skrivkramp kunde han i mars 1894 avsluta arbetet med sin andra diktsamling, Nya dikter. Han kände sig sjuk av att ha ögnat igenom verserna om och om igen. Men Gustav hann aldrig njuta av sitt arbetes frukter, av lovord och en stigande skara beundrare, innan sjukdomen erövrade hans förstånd igen, med start på Stadshotellet i Karlstad i april 1894, där vi inledde vår historia. För att sluta i en sjukbädd på Sahlgrenska sjukhuset, där han diagnostiserades som kronisk alkoholist med paranoia. Gustav befann sig på den absoluta botten. Han var en spillra av en människa, krälande i stoftet av sitt eget grandiosa misslyckande. Men bortom sjuksängen levde hans dikter sitt eget liv. För Nya dikter var en storartad succé och kom att etablera honom som en av Sveriges största skalder. Sjuk och ängslig var han samtidigt en älskad och beundrad poet. Ett snille vars konst förförde en hel nation. Först ut att recensera Nya dikter var Helene Lindgren i Aftonbladet den 9 maj 1894. Det skummar och jäser, det blänker och blinkar, det rusar och livar om Frödings dikter, vilka antagligen kommer att leva vidare i generationer, siade hon. Två dagar senare meddelade Dagens Nyheters recensent att Nya dikter var förtjusande och att sedan Gitarr och dragharmonika hade författaren som människa blivit mera helstöpt och harmonisk. Första upplagan på 2000 exemplar sålde snabbt slut och en ny lika stor upplaga trycktes redan samma år. Nya dikter inleddes med motiv från hembygden, med bergslagstroll, trallande jäntor och sotaren Blixten. Den senare var slängd i käften, som sugande på sin pipa berättade reglor om häxor och troll för att i nästa stund sitta högt över svalornas bon som en kung på sin tron. Med sin svarta kropp på en skorstenstopp likt hin onde i egen person. Här berättade Gustav om mordet på Bulten i Bo och om självmörderskan Inga Lill som skrek som en vingskjuten and när hon sjönk i sjön. Säv, säv, susan. Våg, våg, slå. I sig mig var Inga Lill, den unga månde gå. Och om skalden Vennebom, en diktare och dryckesbroder, som likt författaren själv tagit till flykten in i rusets förföriska dimma.
Skalden Vennebom. Genom stadens park går sommarsuset, skalden Vennebom från fattighuset. Kommer raglande betälg i hand, kryssar varligt över gångens sand, tar en klunk ibland, ler och mumlar saligt under ruset. Bin flyr kring från trädgårdsmästarns kupa, kryp och larver störta huvudstupa, ned från träden allt står högt i blom, allt är fyllt av doftens rikedom. Skalden Vennebom sätter sig i gräset till att supa. Fåglar tokiga av glädje kvittra, gräsets hundra syrsor spela sittra. Vennebom han lyss med bitter min, när han klunkar sitt elände svin. Super som ett svin, solen strålar mot buteljen glittra. Brännvinet och hand om hålla gille, och han mumlar brännvinet ger snille. Brännvinet ger tröst när hoppet far. Skål för ungdomen och det som var. Låt oss ta en klar. Om det här får gå, så får jag dille. Jag var glad i tron och stor i tanken tills jag drunknade i denna dranken. Det är slut med mig sedan 15 år. Hejsan, bror Butelj, allt skönt förgår. Låt oss ta en tår, Vännerbom är full, det ger han fanken. Och han somnar in, han går till vila, parkens medlidsamma kronor sila. Lite ljus kring skalden Vännerbom, milt kastanjen regnar ned sin blom, flaskan ligger tom. Krypen härs och tvärs däröver kila. Djup och rik är nu hans gudagåva, och i själen stinga inga dova. Ångerns smärtor över last och brott till sin ungdoms drömland har han nått. Sover ganska gott, det är skönt för skalder att få sova.
Men i nya dikter införlivades även alkoholens fasor. En nedstigning i beroendets helvete av paranoia, desorientering, perceptionsstörningar, förvirring, sömnlöshet och vanföreställningar. Blickar såg jag kvalfullt irra efter hopplös tröst och stirra i förtvivlans kamp. Anleten såg jag hemska själva, bröst jag såg av ångest välva, sig i kramp. I detta inferno befann sig Gustav när han reste från Sahlgrenska sjukhuset till sin yngre syster Hedda. Där plågades han av nattliga hallucinationer vilka han utövade telepati med mahatmor, franska baroner, utomjordingar och en ung Karl Adolf Agard, biskopen, Gustavs framlidne morfar. I sitt världsfrånvända tillstånd hördes han nätterna igenom mumla på en vers utan slut. Men Gustav förlorade aldrig helt kontakten med verkligheten. Vid medvetande insåg han att han hade vansinnets skatter för sina fötter. Nätternas martyrium kunde bli stoff till 10 underliga romaner och 700 underliga dikter, skrev han till Cecilia. Men ibland var anfallen så våldsamma att Hedda var tvungen att hämta hjälp för att vaka över brodern. Efter en tid lades han åter in för behandling i Lillehammer. I ett brev till Alma Forsberg bad han om ursäkt för att han varit något svävande den sista tiden och fortsatte: man är lite svävande när man är nära på idiot. Till poeten Werner von Heidenstam skrev han förvirrat och frågade om denne möjligen upplevt samma sällsamma syner som han själv. Om han också sett och talat med honom i sina egna syner. Och strax därefter kom Gustav att skicka för sin egen del en mer komprometterande brev till allehanda mottagare hemma i Sverige, där han vill göra det allmänt känt att han gjort sig skyldig till sedlighetsbrott mot naturen, som han själv uttryckte det. Jag har förbrutit mig genom mitt perversa könsliv och vill därför förvandla ont till gott genom att begagna mina olyckliga erfarenheter såsom medel till gagn och upplysning för andra, skrev Gustav i sin bikt riktad till allmänheten hösten 1894. I Lillehammer hade han kraschat under tyngden av sina egna sexuella skuldkänslor. Och sjuklig och svag som han var hade han inget att sätta emot. Genom bikten skulle han rena sin smutsiga byg, tänkte han. För Gustav var sexualiteten något naturligt, men den rådande oskarianska moralen av skuld och skam fick även den ädle att förvilla sig. Om vi alla bekände våra dolda laster skulle vi bli fria från skuld och bli hela och bättre människor, resonerade han. Gustavs bikt var således en kugge i den sedlighetsreform han ansåg att det dygdiga Sverige skulle behöva. Och även om tanken var god hade Gustav inte mer i sitt sexuella bagage än gemene man i hans samhällsklass. Men galenskapen eskalerade när han i samma veva anmälde sig själv till rådhusrätten i Karlstad för sedlighetsbrott mot naturen. Vad han med det syftade på har dividerats, men troligen handlade det om sadomasochism eller analsex med en av Karlstads prostituerade. Kvinnan i fråga, Kristina Johannesson, tyckte inte att det var något att orda om. Det hade ju inte varit något farligt, som hon sa. Och rådhusrätten, där en gammal skolkamrat till författaren var borgmästare, brände upp anmälan. I sin bikt erkände Gustav sig skyldig till onani, smisk och lastbara sexuella fantasier och sa sig haft en telepatisk förmåga via sitt kön med vilken, när han smekte sig, försatte honom i förbindelse med kvinnors kön. Gustav fortsatte. De helvetiska orenheter jag såg eller tyckte mig se voro av de mest hiskeliga slag. Könsdelar och andra kroppsdelar otuktigt sammanblandade med allt det som betraktas som högt och rent. Gud själv, far och mor, den korsfäste Kristus. Bekännelsen skickades till bland annat en bekant lärare i Karlstad i förhoppningen att denne skulle läsa upp det högt för sin frikyrkoförsamling, vilket aldrig blev aktuellt. Och till en kyrkoherde som i sitt svar uppmanade Gustav att inte tala om saken med någon utan vända sig till Gud. Och till sin trogne vän Maurits Hellberg, som menade att Gustav resonerade uppåt väggarna och att i all självangivelsemani röjes en svag och sjuk människas oförmåga att taga upp och bära med egna krafter sina handlingars konsekvenser. Några månader senare, i januari 1895, mådde Gustav något bättre och skrev till Hellberg att bikten var ett galet företag och bra pinsam. Han oroade sig för Kristina Johannesson, att hon råkat illa ut på grund av hans bekännelse. Kunde vännen söka upp henne, ta reda på om hon var okej och ge henne lite pengar? I ett brev tackade Kristina för pengarna och berättade att det inte gått någon dag förbi utan att jag tänkt på er. Att hon inte hade något att fodra av honom, för ni var alltid så snäll mot mig, skrev hon. Gustav kom framledes att skicka Kristina och hennes son pengar till jul. Det har spekulerats i om sonen var Gustavs, vilket inte ska ha varit fallet. Då Gustavs hälsa förbättrades kände han hur självuppgivelse förvandlades till hunger att lämna sitt eget fängelse. Han var redo för hela den stora vida världsrymden och ville ströva i solsken och stjärnsken och allt möjligt vackert över mig, kring mig och i mig, skrev han i ett brev till Alma Forsberg. Han promenerade 2 gånger dagligen genom Lillehammer och satt gärna en stund vid hamnbryggan och såg julångaren Skibladner färdas över sjön Mjösa. På kvällarna spelade han antingen kort med sina medpatienter eller skrev. I april 1895 skickade han bland annat dikten Strövtåg i hembygden, som kom att bli en av hans mest älskade dikter för publicering i kalendern Nornan. Till kalenderns redaktör skrev Gustav att härmed sändes några små bidrag. De är och icke mycket betydande och originella, men jag kan icke för tillfället åstadkomma något bättre. För att i nästa mening be om tidig utbetalning av honorar då hans kassa var skral.
Ur strövtåg i hembygden. Det skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord står min hembygd och hälsar mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders gård? Det är tomt bakom lönnarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt. Där den låg ligger berghällen bar. Men däröver går minnet med vinden svalt. Och det minnet är allt som är kvar. Och det som är jag såg en gavel stå vit. Och ett fönster stå öppet där i. Som piano det göd och en munter bit av en visa med käck melodi. Och det är som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ned in vid sjön för att höra hans tal. Om det gamla som gått medan tiden led, om det gamla i alsterns dal. Och sitt sorgsna och sårlande svar han slår, men så svagt som det blott vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 år, det är dött och begravet och glömt. Där du kära gestalter och syner minns, där står tomheten öde och kal. Och min eviga vaggsång är allt som finns av det gamla i alsterns dal.
Sommaren 1895 skrev Gustav framförallt till kalendrar. Nödsakad att tacka ja till närmare ett dussin förfrågningar för att, som han sa, smörja ihop smörja för att någorlunda stoppa i de ekonomiska hålen. Han skämdes över sina nisse- och jultomtedikter. Men vad gör det om 100 år, tröstade han sig. Men utöver kalenderdiktandet påbörjade han vad som kom att bli hans tredje diktsamling. Till sin syster Cecilia skrev han att de nya dikterna han arbetade med antagligen skulle förgöra hans anseende som salongsskald. Men förklarade inte närmare. Samtidigt fick han iväg en samling bondhistorier på värmlandsmål, sockenmåla, till Bonniers som gavs ut innan årets slut under namnet Regler och Pachasser. Med andra ord, folkliga historier och humoristiska skrönor. Om tre käringer i en backe, illakt folk och bondgubb strutt med flera. Att Gustav kände sig tvungen att bifoga en flera sidor lång ordlista så att läsare utanför Värmland kunde orientera sig i texten var ett tydligt tecken på samlingens provinciella karaktär. Julen 1895 var Gustav fortfarande kvar i Lillehammer, men hade drabbats av sömnlöshet och oro. En ung dansk student som även han vårdades för sitt missbruk hos doktor Torp plågades av abstinens och grät högljutt genom natten. Sinnesförvirrad fick Gustav för sig att han skulle hjälpa studenten från hans plågor genom att strypa honom. Vårdare och polis tillkallades och allt gick väl. Men det var tydligt att Gustav mådde allt sämre. I januari 1896 fördes Gustav till Lillehammers sjukhus för övervakad vård. Från vilken han i februari rymde för att ta in på Ingbergs hotell i Lillehammer. Varifrån han hann med att skicka en hel del brev innan han blev igenkänd och återfördes till sjukhuset. Bland annat skrev han till sin syster Hedda och bad om ett par 100 kronor till hjälp. Och fortsatte: har du haft eller trott dig hava något slags visionärt eller tankeläsande samband med mig? Själv tror jag mig ha haft det med dig, såväl som med andra. Det är visst det visionära, eller hur det ska kallas, som är det huvudsakliga i min sinnessjukdom. Ifall det är sinnessjukdom och inte ett annat tillstånd. Mönstret kändes igen. Att han upplevde sig ha telepatisk kontakt med levande såväl som döda. Men samtidigt fanns där en spillra sunt förnuft kvar i honom. Ett halmstrå av förstånd att klänga sig fast vid. Och som gav honom möjligheten att se sin sinnessjukdom utifrån. I ett brev daterat mars 1896 förklarade han: jag är sjuk till själen av visioner och grubbel över himmel och helvete och yttersta dom och allt. Och vet icke hur jag ska komma ur det. I slutet av samma månad begav han sig hem till Sverige för att flytta in hos Cecilia i Stockholm. Men sin vana trogen hemföll han åt vilda spritorger i huvudstaden istället för att söka upp systern. I ett kort brev meddelade han henne att han helst ville vara ensam. Han var inte riktigt presentabel, urskuldar han sig. Men kan hon skicka honom 100 kronor? Cecilia var den av systrarna som numera hade huvudansvaret för brodern. Och hon ställde alltid upp.
Jag skickar dig här de begärda pengarna. Jag undrar allt så mycket hur det är med dig. Men så länge du ej själv önskar min närvaro ska du få alldeles i fred och sköta dig själv. Men tänk ej på om du är presentabel eller ej. Det gör då alldeles detsamma, utan bara på om du behöver någon som ser om dig. Hedda och jag har gjort upp att det är bäst att jag alltid åtar mig dina förhållanden och affärer när det är så nödvändigt, i allt som rör pengar eller sjukdomar. Vår förmåga att hjälpa är snart begränsad, men en god vilja kan göra mycket av litet, åtminstone det mesta möjliga. Vi får ändå försöka hålla ihop så mycket som möjligt för att ej rent gå under i denna livets strid. Att vi får stå varandra bi med råd och dåd så länge vi kunna, utan att alldeles fördärva oss själva. Om du bara kunde hjälpa oss också litet.
Istället för att flytta in med sin syster lades Gustav in på Serafimer lasarettet i Stockholm, där hans hälsa genast förbättrades. Det är icke roligt än, men tör bli bättre framåt sommaren, meddelade han i ett brev, där Gustav även berättade att han skrev dålig vers åt Bonniers. När han skrevs ut flyttade han och Cecilia till Utö i Stockholms skärgård. Under vistelsen i Lillehammer hade Gustav korresponderat med diktarkollegan Werner von Heidenstam, och sommaren 1896 inviterades han till dennes bröllop på ön Blå Jungfrun i Kalmarsund.
Ur brev till mostern Frida Granroth, september 1896. Bröllopet på Blå Jungfrun var stämningsfullt och vi tog oss utmärkt ut i romerska tågor. Det var i parentes bara lakan, men konstnärligt anbragta. Prästen tog sig lite underlig ut, men räddade sig rätt bra mitt uppe i allt detta hedniska. Vi hade brinnande kärrtunnor och bengaliska eldar att upplysa natten, och vigseln skedde i fackelsken. Oskarshamnare var ute och fyrverkade för oss på sjön utanför. Emellertid lär fiskarna från Smålandskusten har blivit halvt vettskrämda över att se allt det underliga på den öde, obebodda ön.
Av Gustav fick de nygifta en rimpokal, en nyskriven dikt visuellt utformad likt en bägare, som lästes under firandet. På bröllopet träffade han även tecknaren Albert Engström. Och tillsammans med systern och sällskapet Heidenstam och Engström kom Gustav att uppleva en sommar full av vänskap. Välmående, nakna upptåg av soldyrkan och bad, samt innerliga samtal om diktandets konst. Gustav, som nästintill hade en ny diktsamling färdig, läste sina oprövade alster för vännerna, som kom med hurrarop och uppslag. Men Werner von Heidenstams vägledning skulle komma att få allvarliga konsekvenser för Gustav Fröding. Den 30 september 1896 gavs Stänk och flikar ut. Under rubriken Hemvers och vardagsvers samlades dikter från barndomens Värmland, med bland annat strövtåg från hembygden, där minnet är allt som finns kvar av barnaårens lycksalighet, och sagoförtäljerskan, dikt om när Cecilia trollband sina yngre syskon i Syrenbersån i Gunnerud. Och släktvisan, där släkta går och gnatar och hotar och hatar, processar och spar för släkta bär det ut för. Den ene är det slut för, den andra köper krut för, det sista han har att ända sina dagar. I Stänk och flikar fanns även dikt som tagen ur nattlivets svartkonstbok, om fylla och förtappelse, men även innerlig tacksamhet till dem som förgyllde nätternas destruktiva rus. Likt serveringsflickan Vivi, en ljusgestalt i nattens tid, likt en stjärna, en saga, en sång, och svartbäckens fina, hos vilken varje vårdslös student kunde fira bröllop varje natt. Stänk och flikar var dikt om och till samhällets svaga och utstötta, där Gustav själv tog plats i främsta ledet.
Ur flickan i ögat. Jag är en grop med utbränt kol av innebrända lustar. Jag pustar eld med alkohol, det flammar när jag pustar. Jag blossar till, jag domnar ner bland askan i detsamma. Jag vill slå högt, jag vill ha mer än flämtet av en flamma. Jag satte mig att dricka, från morgonen till kvällen. Jag sökte alla ställen med alkohol och flicka. Men glädjeflickan smektes med yrkesmässig kyla och kunde icke skyla hur lite hon bevektes.
Men Gustav tyckte att hans dikter i jämförelse med Werner von Heidenstams lyrik var som svaga sjuklingar till diktarbarn, tunna och bleka av blodbrist som göra matta försök att likna de friska, skrev han. Men det var långt ifrån verkligheten. Stenko Flicka var snarare chockerande frispråkig, vilket rörde upp starka känslor inom landets kulturkonservativa kretsar. Det handlade framförallt om dikten En morgondröm. Albert Bonnier hade velat stryka vissa utmanande passager i den, men vännerna, framförallt Heidenstam, hade lovprisat dikten och rått Gustav att behålla den som den var, vilket han också gjorde. Bara dagar efter samlingens publicering kunde en något skärrad Albert Bonnier meddela författaren att illvilliga personer har sysselsatt sig med att sätta igång åtal mot den. Vad var han hade skrivit som upprörde samtidens klaustrofobiska moralism och det starkaste, som fick en anonym brevskrivare att hota författaren med att han borde oskadliggöras som vådlig för sin omgivning, för när man medvetet mördar all moral, trampar all anständighet under fötter, droppar gift i den ofördärvade ungdomen, bör man dömas hårt. Och som fick landets justitieminister att åtala författaren för brott mot tryckfrihetsförordningen på grund av skrift som sårar tukt och ärbarhet. Och som ålade upplagan med kvarstad, det vill säga konfiskerades så att den inte kunde säljas. En morgondröm som vännerna på Blå Jungfrun jublat åt och Heidenstam rått Gustav att inte ändra. Det var en glädjedikt, en hyllning till den nakna kärleken mellan man och kvinna, om den sexuella föreningen mellan könen.
Ur en morgondröm. Och som knoppen av Ariens rosenvår sina skylande blad från pistillerna slår, inför sol, inför vindar och frön låg hon naket och utslaget skön, och med vitt skilda knän och med skälvande sköte var den älskades åtrå i möte. Själ i flamma, blod i dans, han var hennes, hon var hans. Han blev hon blev han, ett och allt och tvänne, när hans unga makt av man trängde in i henne. Och med huvudet bakåt i kyssande böjt och med skötet mot famnaren höjt drack hon livets och kärlekens yppersta drick, i var störtvåg hon fick av hans livsälsaft, i var gnista som gick av hans kraft. Och som samma andedrag, samma puls och hjärteslag, själ vid själ i samma kropp sammanhöll, steg och föll, rytmens ned och upp, mot och in och från, tills med ens en stråle sköt ur hans liv med livsvarmt göt, faderkraft i moderfröt, och som två förenta floder, ström av fader, ström av moder, blev och ett.
Dagstidningarna tycktes tävla om vem som kunde smäda Gustav Fröding mest. I Aftonbladet påstods han ha sölat ned sina skära vingar i förnedringens djupaste dy. Veckotidningen Budkabeln skrev att en morgondröm endast kunde skrivits i ett stadium av otillfredsställd erotomani, kroniskt bakrus eller akut delirium. Den kristna dagstidningen Svenska Morgonbladet kallade författaren för en galning och grislitteraturens främjare. Och Smålandsposten anklagade honom för att vara till kropp och själ en förstörd poet, sinnessjuk så att han stod på dårhusets rand, och fortsatte med att kalla Albert Bonnier för den 77-årige bordellpoetsförläggaren. Det rådde nästintill lynchstämning i pressen, som även hade fått nys om att sällskapet på Blå Jungfrun påhejat publiceringen av En morgondröm. De bör få schavottera inför samhället, som rått den möjligen icke tillräknelige skalden att offentliggöra även sina styggaste alster, hetsades det. Att kallas otillräknelig var det som sårade Gustav allra mest. I ett offentligt brev tog han på sig allt ansvar för sina egna dikter. Och Heidenstam, som var rädd för att förlora sin popularitet och ställning, avsade sig allt ansvar och lämnade sin vän ensam att fäkta pressens påhopp. Men vid hans sida fanns Mauritz Hellberg, som lyckönskade honom till åtalet i ett brev. Det är när man tvingas till strid mot konvenansen det skapas en möjlighet att kasta av oss dumhetens slagg och skapa något av värde, skrev han, och fortsatte försäkra sin vän om att han skulle frikännas. Därom fanns inget tvivel. Gustav och Cecilia hade under hösten flyttat tillbaka till Uppsala, men närvarade vid alla rättens sammanträden i Stockholm under oktober och november 1896, utom ett, då Gustav låg sjuk efter en fylla. All uppståndelse kring hans person och dikt hade fått honom att falla tillbaka till spriten, men inte så pass allvarligt att inte systern kunde hålla honom i schack. Till sitt försvar inför rättens jurymän hade Gustav tillsammans med sitt rättsliga biträde utvecklat vad han redan för ett och ett halvt år sedan skrivit i brev till Cecilia om sina soldrömmande dikter.
Ur brev till Cecilia Fröding, Lillehammer, den 24 maj 1895. Jag vill en gång ärligt ta fram naturens skönhet och helighet. Jag är led vid skammen och hemlighetsmakeriet. Livet är godomligt i alla sina funktioner ända ned till det lägsta. Men till dem, de lägsta, höra sannoliken icke saminnerligheten och samnjutningen mellan man och kvinna. Ej heller moderskapet, det är ett nedrigt brott som blivit begånget mot mänskligheten. När dessa rika och djupa livsyttringar visats undan till gödselstacken och betraktats som orenligheter.
När den frikännande domen läses upp den 27 november hade Gustav redan lämnat rättssalen på jakt efter alkohol. Efter tre dagars supande var han åter hos systern. Han sjönk allt djupare ned i grubblerier och apati, medan systern skötte om honom och höll honom flytande. Med Cecilias hjälp rökte och drack han dock måttligt en tid. Men i början av juni 1897 var måttan som bortblåst. Likaså Gustav som flytt till Stockholm med en cigarrflicka i en ny alkoholkris. En vecka senare fann man honom på ett hotell i närheten av bostaden och fördes till Akademiska sjukhuset för vård. John Landqvist menar i sin bok Gustav Fröding, en biografi, att Gustav aldrig återhämtade sig till fullo efter junikrisen. Att han blev konstant tveksam, försiktig och ängsligt noggrann med allt han tog sig för. Och ängsligheten var kännbar redan i förordet till hans nästa diktsamling, Nytt och gammalt, som gavs ut hösten 1897.
De efterföljande dikterna gör icke anspråk på att äga något synnerligt högt litterärt värde. Giva det icke full valuta för sitt pris. Vill jag be allmänheten förlåta mig det och tänka att jag möjligen framledes kan komma att skriva något vars valuta är större än dess pris. Och på så vis kan debet och kredit ändå komma att gå ihop.
Nytt och gammalt var mestadels nydikt. Bara en femtedel var äldre material. Hjalmar Söderberg berömde den nya diktsamlingen i Svenska Dagbladet och menade att Gustavs strofer hade en ton av oändligt skimrande skönhet. Nytt och gammalt innehöll bland annat en parkfantasi från sjukhusfönstret. Om fantasins kraft där det går ett vindsus genom löven. Parken fylls av äventyr. Träd och buskar blir till väsen. Den sjuke skaldens flykt in i vad som liknade barndomens lekfulla sagostunder i syrenbersån. Och trotsig och orädd dikt som till exempel Vinghästen om lyrisk frihet.
Min vers vill följa sina egna lagar och egenvilligt vara vild och yster. Min vers vill fabla när min vers behagar och tala sanning när min vers det lyster. Min vers vill ut bland folk med nakna lekar där frihetsvind förjagar dumma domar. Min vers är hänsynslös, min vers förnekar vart dräkt, vart stängsel, varje dörr med bommar.
Gustav diktade om sin mor som likt honom själv gått på jorden som en främling bland oss. Och om kärleksgudens vrede över att människans nakna passioner döljs lömskt i mörkret som när tjuvar dolt sig. Eller dolskt och skamfullt som när trälar sålt sig. Nej, kärleken var menad att firas medelst segerkransar och ingen tråd skulle skända de nakna. Men nytt och gammalt gestaltade även den sjukes utanförskap, den sorgkantade resignationen, medan livet blomstrade runt omkring.
En vårmorgon. Vårens vindar är och ljuva, glädjens vemod milt omtala, till en själ som sörjt sig sjuk. Livets vårfröjd kuttrar duva, kvittrar gråsparv, visslar svala, gungar björkens krona mjuk. Men min vårfröjd kan ej sjunga, ej med sparvar kan den kvittra, ej med duvor kuttra ömt. Icke mjukt i björkar gunga, icke le åt allt det bittra, som min dystra natt har drömt.
Och i dikten Min stjärnas sånger tycktes ont och gott, kärlek och hat vara ett och samma. Det var en tanke som upptagit Gustav under hela hösten och våren 1897-98 och utmynnade i vad han själv kallade för sin gralfilosofi. Idéer vilka förevigades i ännu en ny diktsamling som gavs ut i slutet av maj 1898 under namnet Gralstänk och som enligt författaren var tänkt som ett korrektiv till tidigare diktsamlingars misstag och dunkelheter. Gral var legenden om bägaren ur vilket Jesus och hans lärjungar drack sitt vin under den sista måltiden. Och i samma kärl samlades Jesu blod efter korsfästelsen. Gralen var enligt legenden en källa till evigt liv, men för Gustav var legenden av sekundär betydelse. Istället var gral, som hos Fröding var formen av ett smycke, livets och ljusets urkälla, som existerade i allt, i natur och människa, i hög som låg. Gral var all försoning, paradiset på jorden, himlen, den stod tom. Än tycks det mig just att det leende, världslivet just som det är, med fritt glada ögonen seende, inom sig all himmelen bär. Men kritiken lät inte vänta på sig. Gustav ansågs inte lagd för filosofi. Den mästerliga versmakaren var som bortblåst i hackiga och klanglösa strofer, klagades det. Trots att samlingen innehöll en kärleksvisa, som kom att bli ett av hans mest kända stycken, om den köpta kärleken och drömmen om Eden. En månad efter att Gralstänk publicerats blev Gustav sämre igen och lades in på Akademiska sjukhuset. Cecilia beskrev broderns tillstånd i ett brev daterat den 24 juni 1898.
Bland andra idéer hade han fått den att då han lider av svindel så borde han härda sig genom att stå och se ned från höjder och gick därför ut och klättrade på en smal bläckplåt som löper under våra fönster. Detta gjorde han alla tider på dygnet. En klädd, en oklädd, med livsfara för sig själv och till skandal för grannarna. Jag kan ej övervinna den dödsfasa jag kände när han höll på att störta ned.
Samtidigt planerade Gustav och Bonniers en utgåva med hans samlade dikter. Men det var svårt, om inte omöjligt, att förhandla fram ett kontrakt med den sjuke poeten. Gustav skrev fram och tillbaka med Albert Bonnier från sjukbädden. Ena stunden hade de en överenskommelse. I nästa ville han upplösa avtalet. Han var djupt ängslig och hade tappat all tro på sin lyriks värde. Till Bonnier skrev han att förordet han författat kändes tvivelaktigt och misstänkt och att hans dikter, dels icke är värdefulla nog att vara valuta för levebröd, i synnerhet omtryckta ännu en gång, dels emedan de innehåller sånt som jag dels själv anser vara fördärvbringande, dels misstänker kunna vara det. En första utgåva av Frödings samlade dikter skulle dröja nästan 4 år. Under hösten fick Gustav lämna sjukhuset och flytta hem igen. Men vistelsen där blev kort. I december 1898 var han tillbaka på hospitalet i Uppsala för vad som kom att bli 6 års sluten psykiatrisk vård. Och tillika 6 år av tystnad. En av Sveriges mest älskade poeter tycktes ha slocknat. Vansinnet hade triumferat. Gustav lades in på sjukhuset den 29 december 1898. I sjukjournalen antecknades att patienten är 177 cm lång och väger 87 kilo. Han är kraftigt byggd med någorlunda god muskulatur och rikligt hull. Gässan kal, ansiktet regelbundet, hår och skägg ursprungligen svart, numera gråsprängt, iris gråblåa, hyn gråblek. Allmänna utseendet antyder ej någon sjuklighet. Men i nästa stycke förklaras patientens ansiktsuttryck vara förvirrat och frånvarande. Han talade osammanhängande, hörde röster och hade visioner om himmel, helvete och satan. Anklagade sig själv för sedlighetsbrott och onanerade öppet när läkare och skötare gick rond. Gustav diagnostiserades med insania degenerativa, det vill säga nedärvd sinnessjukdom. Sjukjournalen berättar om en människa som förlorat sig själv, sitt eget jag, Gustavs värsta mardröm, och är anteckningar från smärtans och förtvivlans korridorer. Första året präglades av vanföreställningar och självmordsförsök. Januari 1899 var turbulent. Gustav slog huvudet i golvet, kastade sig baklänges från sängen, anföll en skötare han trodde bar revolver så denne skulle skjuta honom, smetade avföring i ett sår på bröstet för att dö i blodförgiftning, bet sönder dricksglas men kunde inte svälja bitarna då de var för stora, samtidigt som han vägrade äta och dricka och fick tvångsmatas via sond. Han skar sig med glasbitar över händer och ansikte, samtidigt som han hallucinerade om att han svävade över nejder och landskap. Återigen försökte han framkalla blodförgiftning genom att peta in skjortknappar, nubb, stålpennor och glasbitar i olika delar av kroppen. Från sjukbädden hördes han ofta tala och mumla för sig själv, då han lät tungan löpa per automatik av fria associationer. Under hösten 1899 började han misstänka att han var på väg att förvandlas till en djävul. Den 21 november vandrade han fram och tillbaka i sitt rum och skrek av vrede att han var djävulen, att han hela året varit en onde och att sjukhuset var helvetet. År 1900 omyndig förklarades Gustav. Med sekelskiftet kom en lugnare sjukdomstid utan upprepade självmordsförsök. Han medicinerades med olika slags sömnmedel, kloral, sulfonal, trional och med starka barbiturater och opioider, veronal och morfin, för sin oro, ångest. I maj 1900 skrek han på en skötare att sluta tänka onda tankar om honom och låta bli hans tunga. Han påstod sig uppfatta vad alla tänker om honom. Läkarjournalen förklarade att skötaren hade den tanken att rycka ut hans tunga. Och då förnam han, Fröding, det så som om det skedde. Tänker någon dra åt helvete så känns det som om han blev utkastad ur sig själv. Han känner hur andras tankar talar med hans tunga. Förnimmer inuti hjärnan ett ständigt sår, människosår. Året därpå, i april 1901, var Gustav än sämre. Märkbart irriterad, näsvis och grov i mun förklarar han sig vara Kristus och Messias. Sprang ut i korridoren och onanerade öppet, eftersom det inte bör hållas hemligt, samtidigt som han gjorde våldsamma utfall och spottade på skötarna. Men efter anfallen kom tider av lugn. Gustav, endast iklädd sjukhusets nattrock och med det grå håret och skägget långt och spretigt eftersom han propsade på att varken bada eller klippa sig, diskuterade gärna litterära spörsmål från sängkanten eller fördjupa sig i bibeltolkningar. I sjukhusjournalen antecknades att patienten var mindre deprimerad, mer språksam och skrattade en hel del. 1902 och 1903 ägnade han åt att läsa, studera och grubbla. Han fick besök och tycktes leva upp därav. En av besökarna var Ida Bäckman. Ida var 7 år yngre än Gustav och en fanatisk beundrare av hans lyrik samt person. Hon hade sökt upp honom redan under tiden som konvalescent i Lillehammer 1895 och sedan dess mer eller mindre trängt sig på via brev eller för att i olika sammanhang dyka upp i Gustavs liv, vilket hon bestämt sig för att vara en del av. Under åtalskrisen hade hon erbjudit sig att gifta sig med honom för att visa världen att hon minsann trodde på honom, vilket Gustav tackade nej till. Domen mot Ida Bäckman har i efterhand varit hård. John Landqvist skriver om förlovningsplanerna att hon endast ville bli berömd genom sin förlovning och figurera i världen som den hjältemodiga, självuppoffrande madonnan. Maurits Hellberg menar också att Ida var på drömmen om att vara Gustavs räddare. Redan i augusti 1897 hade Gustav i ett kort och formellt brev bett henne i all vänlighet att inte skriva mer och ej anordna några fler besök eller sammanträffanden. Det är undligt att du icke förstår hur förskräckligt förkonstlad vår förtrolighet är. Men Ida lät sig inte avskräckas av skaldens böner. När Gustav så lades in på Uppsala hospital såg hon sin chans att komma skalden än närmare. Och hon besökte honom så ofta hon kunde. 1904 intensifierades visiterna och förtroligheten som utvecklades till kyssar och smek. Cecilia och läkare som fått reda på vad som hänt meddelade en förtvivlad Ida Bäckman att hon ålagts med besöksförbud. Brodern, patienten, den sinnessjuke, skulle skyddas mot äggelse och drifter han inte kunde behärska. Cecilia skrev förarga till Ida att hon handlat grymt och oförnuftigt. Ida Bäckman och Gustav Fröding kom aldrig mer att ses. 1904 drabbades Gustav av en eskalerande basilskräck och tvättade sig tvångsmässigt flera gånger om dagen, rädd för att smittas av syfilis av en medpatient, trots läkarnas garantier om att det inte var möjligt. Och han var rädd för att han själv skulle smitta andra med olika sjukdomar. Han var även rädd för att röka, då han trodde att han av försummelse skulle komma att antända sängkläderna och förgås i elden. Och samtidigt som han kämpade med sina rädslor läste han en biografi över filosofen Friedrich Nietzsche. I boken skrev han egna anteckningar, bland annat om vad som för honom varit himmelriket på jorden, alkoholcaféet med dess sprit och flickor. Näst därefter listade han jungfruhuset, det vill säga bordellen, och i tredje rummet kom en rolig bok eller en god recension av hans egna alster. Till och från ville han bort från hospitalet, som han dåliga dagar jämförde med helvetet. Han ville bli utskriven och få gå var som helst, blott icke vara här. I februari 1905 ansågs hans hälsa så pass bra att han flyttades från övervakningsvåningen till ett rum där han fick klara sig mer självständigt. Den nya placeringen gjorde honom gott och han funderade på nya litterära projekt, men var samtidigt rädd att då smitta andra via korrekturläsningen. Så den 21 mars 1905 gjordes de sista anteckningarna i sjukjournalen. Under dagen hade Gustav vistats ute i Uppsala och besökt konstutställningar och tennispaviljongen. Patienten utskrives idag och avreser i sällskap med en syster och en privatsköterska som antagits för hans räkning, avslutades journalen. 6 års sluten psykiatrisk vård var till ända. Bland Gustavs böcker, papper och spridda anteckningar från sjukhustiden fann man dikter som antagligen författats under vistelsens första år. Hospitaltidens lyrik skilde sig avsevärt från tidigare alster. De var experimentella i uttryck, form och rytm, en slags föregångare till modernismen. Dikterna som Gustav döpt till Matoidens sånger, det vill säga dårens sånger, kom att ges ut först efter hans död och närmade sig naturen där allt är besjälat, människa, djur och ting, som snigen, myran, vargen, gröna blad, träd och grenar. Samtidigt som dikterna många gånger beskrev hans eget själstillstånd under sjukhusvistelsen. De kallade hallucinationer. Är ande en hallucination? Mixturer och ordinationer kan hända kunna hjälpa mot tron. Och i Gråbergs sång tycks berget och skaldens öde vara sammanlänkade till ett och samma.
Gråbergs sång. Stå, grå, stå, grå, stå, grå, stå, grå, stå, grå. Så är Gråbergs gråa sång lång.
Tillsammans med Cecilia och en anställd sjuksköterska bodde Gustav de första månaderna efter utskrivningen på ett pensionat i Tranås. Staffan Bergsten beskriver träffande i sin bok om Fröding den härjade poeten. Bara 44 år gammal såg han ut att vara minst 60. Sviterna av decenniers alkoholmissbruk, tung medicinering med lugnande medel, diabetes och den långvariga vistelsen inom en sluten anstalt hade satt sin prägel. En återgång till normal livsföring på egen hand var utesluten, skrev Bergsten. Läkarna hade rekommenderat Gustav en utlandsresa för att försöka stimulera hans avtrubbade sinne. Så tillsammans med Cecilia och en ung student reste han till Tyskland och Tyrolen. Studentens uppgift var att hjälpa Cecilia att hålla reda på sin bror, då han ansattes av oro och ångest och gav sig av på långa promenader. Studenten följde i hasorna och såg till att den store skalden, i ordets alla bemärkelser, kom hem ordentligt. På kvällar och nätter satt Gustav uppe, drack likör och diskuterade filosofiska spörsmål med sitt resesällskap. Åter hemma i Sverige var Cecilia hoppfull, trodde sig ana ljusare tider för sig själv och brodern. Men återigen ödelade spriten hoppet.
Ur brev till Maurits Hellberg, julen 1905. Om Gustav kan jag blott lämna det allra sorgligaste meddelanden. För en 4-5 veckor sedan bröt det ut. Det började med oro och ängslan och slutligen fullt oredig tankegång. Hallucinationer av alla slag, erotiska och alkoholistiska. Och han blir alltjämt, tycker jag, sämre. Vissa tider är han fullständigt oredlig och yttrar blott lösa ord utan mening. Vi sköt honom så gott vi kunna och har ännu ej tänkt på hospital, oaktat det väl vore bäst för honom. Men man hoppas ju i det längsta att det ska gå över, som det ju har gjort förr.
I juni 1906 gick det inte längre. Gustav lades in på Svenonius sjukhem på Linnégatan i Stockholm och togs om hand av sjuksköterskan Signe Trotsig. Året därpå kom de två, skalden och sköterskan, tillsammans med en kokerska att flytta ut till Gröndal, ett hemtrevligt tvåvåningshus med lummig trädgård ute på Djurgården. Den 30-årige Signe Trotsig kom att bli ett viktigt stöd för Gustavs välmående. Hon var vid hans sida dygnet runt, årets alla dagar, och kämpade ensam med att hålla hans alkoholkonsumtion inom en rimlig gräns. På nätterna när de inre demonerna ansatte honom brukade hon, utan någons vetskap, krypa ner i sängen hos Gustav och lugna honom med sin närhet. Därmed, skriver Landqvist, uppnådde hon bättre resultat än någon läkarbehandling förut kunnat vinna. Det har givetvis spekulerats om Gustav och Signe hade en sexuell relation, men om det går bara att gissa. Vissa har tagit det för givet, medan andra, vilka är i majoritet, tror att Signe höll på sin yrkesetik och att Gustav, trots sina återkommande erotiska fantasier, inte var kapabel därtill. Den 22 augusti 1910 fyllde Gustav 50 år. Tillsammans med Cecilia och Signe spenderade han födelsedagen och dagarna därefter med en ångbåtstur på Mälaren, med stopp i bland annat Mariefred, Strängnäs och Eskilstuna. Ludvig Lubbe Nordström, som 28 år senare skulle bli känd i och med sitt reportage Lortsverige, såg födelsedagsbarnet när sällskapet besökte Strängnäs. I sin dagbok skrev Nordström att Gustav såg ut som en buse med vitt skägg, röd näsa, slafsig mun som tuggade på något och ett par virriga, milda, blå ögon. En stor, hjulbent kar, lite vinglande, något av en orangutang eller kanske en schimpans som löst, själlöst, gick förbi. En död som visste föga var han färdades bland skuggorna. Under hösten 1910 arbetade Bonniers med en utgåva i två band med Gustavs dikter, kåserier och prosa som tidigare publicerats i dagstidningar och kalendrar. Samlingen gick under namnet Efterskörd och Gustav var så pass kry att han gick igenom korrekturet. Efterskörd kom ut i december samma år. I förordet var det samma gamla ödmjuka och humoristiska och ursäktande författare som talade till sina läsare. Gustav skrev: "För övrigt anhåller jag om överseende med mina ungdomsalster för min ungdoms skull och med min åldersalster för min ålders." Men ursäkten var överflödig. En recensent brast ut i ett euforiskt utrop eftersom efterskördsverserna var fulla av så mycket skönhet och överlägset. Efter nyår försämrades Gustavs hälsa och i slutet av januari 1911 befann han sig i vad Signe beskrev som ett slags halvslummer. Han andades häftigt och tungt i sömnen och var röd och feberhet i ansiktet. Han var av allt att döma på väg in i en diabeteskoma. Uttorkad drack han ett par klunkar konjak eller champagne när han väl vaknade till. Den 4 februari tillkallades läkare som konstaterade att tillståndet var mycket allvarligt. När Gustav fick höra detta utbrast han med förväntan i rösten: "Tänk om jag får dö." Fyra dagar senare, den 8 februari, klockan 8:15 på morgonen, somnade Gustav in. Och i samma stund bröt solen in i rummet på Gröndal. Det var så ljust och vackert, som om solen strukit över det vita huvudet och sugit till sig hans ande, berättade Signe Trotsig. Gustav Fröding blev 50 år gammal. Skulptören Karl Eld kom för att ta skaldens dödsmask och en avgjutning av hans högra hand. Genom den snövita trädgården vandrade sorgklädda för att ta ett sista farväl. Den döde låg för lite parad, med händerna knäppta om en bukett blommor och det vita håret fladdrande i vinddraget från ett öppet fönster. Begravningsceremonin ägde rum den 12 februari i Klara kyrka. Sedan fördes kistan till Uppsala för gravsättning vid gamla kyrkogården. Hyllningskörerna till den avlidne poeten tycktes aldrig vilja sluta. Gustav brydde dagstidningarnas första sidor. Folk trängdes utanför tidningarnas depeschfönster där de kunde läsa att svensk dikt har landsorg i stora feta bokstäver. Kronprinsen och statsministern visade sitt deltagande. Student- och arbetarföreningar slöt upp. Och Werner von Heidenstam skrev dikten Gustav Frödings jordaffärd till sin vän om att skrida in i skuggornas värld. Bakom sig lämnade Gustav sina kval, sorger och synder för att lindas in i den eviga sömnen.
Ur Atlantis. En gång, ja en gång för oss och slocknandets kommande timme är satt. En gång, ja en gång på oss och faller väl slummer och natt.
Du har hört Litteraturväven avsnitt 21, del 2, om Gustaf Fröding. Ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek. Text och inläsning av mig, Jonas Ståhl. Gustaf Frödings poesi och brev lästes av Dick Lundberg. Cecilia Frödings brev lästes av Hanna Ståhl-Winsell. Frödings porträtt är illustrerat av Ira Babovic.